Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jag heter Linda Hörnfeldt och du lyssnar på avsnitt 78 av We Are Influencers. Varmt välkommen till den här specialsäsongen av We Are Influencers där vi sätter strålkastaren på mikroinfluencers. Mikroinfluencers är ju de här mer nischade profilerna som kanske har ett lite mer relaterbart liv och har på det här sättet byggt en karriär i sociala medier utan att ha de här enorma följarskarorna. Jag heter Linda Hörnfeldt och jag är grundare av Influencers of Sweden som gör den här podcasten. Och jag bloggar till vardags på lalinda.se och mig hittar också på Instagram på @lalinda. Idag ska du få höra från Klara Lövenhamn. Hon beskriver sig som nörd, hästtjej och djurälskare. Men närmaste presentationen ligger faktiskt hennes roll som ledarskapsutvecklare. Och för närvarande också tillfrågad ordförande i just Influencers of Sweden. Innan hon började utveckla morgondagens ledare så var hon en klassisk overachiever som har pluggat och jobbat samtidigt i stort sett de senaste 10 åren. Men det här ledde också till en utmattning, någonting som har tvingat henne att arbeta smartare. Något hon tog ett stort steg emot när hon startade sin blogg. Klara brinner för ledarskap. Och som utbildad journalist så såg hon att det fanns en öppning för en plattform kring det här ämnet där hennes passion faktiskt ligger. Och hon gick all in. Efter att ha slukat all information hon kunde kring bloggar och sociala medier och hur man jobbar med det. Och faktiskt också lyckats få starta eget bidrag för sin affärsidé. Så lanserade hon i april 2016 Boss-bloggen. Så att nu ska ni få höra ifrån vår alldeles egna boss, Klara Lövenhamn.
Hej och välkommen, The Boss, Klara Lövenhamn.
Man tackar, man tackar.
Och anledningen till att du säger The Boss är ju inte enbart för att du driver bossbloggen, utan du är också tillförordnad, visst heter du så, ordförande i Influencers of Sweden.
Precis.
Ja, det är ju två ganska bra titlar.
Det är nästan lite övermäktigt. Ja. Men, tung krona att bära.
Men om du vill berätta med dina egna ord då, vem du är, hur låter du då?
Då berättar jag alltid, jag börjar alltid med att berätta att jag utvecklar morgondagens ledare.
Det är också liksom en ganska, du vet, ganska tung krona.
Precis, men jävligt rolig för att vara en ledarskapsnörd.
Ja.
Jag kan ju prata om ledarskap dygnet runt.
Ja, men vad tur, vi har typ en timme. Så att det känner jag att det får räcka i det här fallet.
Men det är därför jag har världens bästa jobb då. För att jag får utrymme att lära mig mer om ledarskap. Och det gör jag ju då. Utveckla ledare, det är ju genom Bossbloggen framförallt. Den är ryggraden och startskottet i min verksamhet och min business.
Men vem är du från början då? Vem är Klara Lövenhamn utan alla de här? Innan det kom till bossbloggen?
Innan det kom till bossbloggen? Ja, det är den här klassiska, vem är jag? Vart ska man börja? Så börjar alla med den här kronologiska. Jag är född och uppvuxen i Stockholm.
Har du en annan story? Definierar.
Nej. Jag har insett att folk tycker, alltså folk vill gärna att man ska följa en viss mall.
Ja.
Så jag har valt att anpassa mig lite efter det. Även om jag i sig skulle kunna slänga in att jag då utöver ledarskapsnörd älskar tv-spel, brädspel, älskar mat och umgås med vänner och jag älskar djur.
Ja, bra, det har vi överens. Även om du då är allergisk mot dem.
Vissa i alla fall.
Ja,
ja, de, inte alla som tur var.
De som är mest, nej kanske inte sköldpaddor, men de som är liksom närmast till hands när det ska kelas. Hundar och katter.
Precis, men det är egentligen bara de två. Jag är inte tål.
Ja, okej. Okay. Så du får skaffa sköldpaddor med andra ord. Underlater.
Nej, jag har två katter.
Ja.
Och jag kommer att ha hund.
Ja, du kommer bara vara döende hela tiden.
Det finns en risk.
Det kan kanske vara värt det.
Ja, definitivt.
Du får köpa en gård så får alla vara ute liksom hela tiden. Sådär.
Det
du har en massa gräs också. För pollen.
Ja, precis. Man ska vara riktigt säker på att vara snurvlig hela tiden. Ja. Men jag är född och uppvuxen i Stockholm. Jag flyttade ner till Skåne när jag var 16. Då flyttade jag hemifrån och började gymnasiet. Och det var ett hästgymnasium.
Mm.
Och när jag hade bott där
nere, hästtjej alltså.
Oh yes. Mm-hmm. Från födseln i princip. Jag tror mamma red med mig när jag låg i magen.
Mm.
Så jag har det verkligen i blodet.
Skumpedumpet är med liksom.
Jupp. Och sen blev jag kvar efter studenten för att min närmsta familj flyttade efter några år senare. Så på den vägen är det att jag pendlar mellan Lund och Stockholm då.
Ja. Men har du familj kvar här också eller?
Ja, det har jag. Men den närmsta är där nere.
Familj, alltså liksom mamma, pappa, hela den liksom.
Ja, mamma och syskon.
Ja. Men hur kom den här ledarskapsbiten in i bilden då?
Det gjorde den för, gud, det är ju typ 10 år sedan.
Hur gammal är du?
Jag är 33. Fyllde jag rätt nyligen.
Det är bra att veta när man hänvisar till så här, ja, det är 10 år sedan, 20 år sedan. Var du 13 eller 23 eller liksom så.
Eller hur? Men jo, alltså efter studenten så tillbringade jag ett väldigt vilset år på universitetet. Så här, jag har ingen aning om vad jag vill göra när jag blir stor. Men svenska, ja men svenska var kul. Mm. Det läser vi ett år. Och så insåg jag under det här året bara att shit, vad skoltrött jag är.
Bara hängde på kåren liksom.
Nej, faktiskt inte. Jag jobbade mest.
Ja, okay.
Men det var ändå inte liksom det jag skulle göra. Och då började jag jobba som säljare i transportbranschen. Bara halka in på ett bananskal.
Säljare i transportbranschen? Mm. Vad gör man då?
Då bokade jag möten åt utesäljare helt enkelt.
Ah.
Man ringer upp kunder. Hej, jag undrar vem hos er som ansvarar för era transportlösningar.
Så du har en gammal säljare i dig också?
Oh yes.
Ja, jag förstår.
Det är faktiskt som att allting jag har gjort i mitt yrkesliv har blivit det här jag gör idag.
Mm.
Jag började som säljare, sen gick jag vidare internt och började jobba ett år typ som trafikledare. Och sedan så började jag jobba med projektledning och inköp och administration.
Fortfarande inom trafik...
Transportbranschen då, samma företag. Och när jag skulle börja jobba som projektledare så insåg jag att men, projektledning, det kan ju vara bra om man kan något om det. Så jag sökte in till en 7,5-poängskurs på universitetet. Och då insåg jag liksom att men, det här med att plugga i, det var ju roligt. Jag hade haft en paus i ett par år. Och jag var rätt rastlös av att bara jobba heltid. Så att det var verkligen så här perfekt mix att kunna göra både och. Och då sökte jag in till en kurs som hette transportinriktat ledarskap.
Mm-hmm. Och intressant att det finns en sån kurs.
Det ingår i en större utbildning, så är det en av deras delkurser. De flesta programmen har ju så här ledarskaps kurser idag.
Men vad innebär liksom vad innebär ledarskap specifikt för transportbranschen?
precis för, samma sak exakt, för alla det andra.
Jag bara, vad är det som gör det liksom annorlunda?
Det var att det ingick i en utbildning.
Hålla peppen uppe när folk sitter och kör. Liksom.
Nej, men det ingår i en utbildning som heter Transport Management.
Okay.
Så därav då.
Jag fattar.
Och när jag kom till den kursen, då var det bara... Alltså, det var ett sånt eureka. Ja, jag hittade verkligen hem. Och vi introducerades för en ledarskapsmodell som bara... Den kom och slog mig rakt i huvudet. Och när jag några år tidigare satt med i den lokala ledningsgruppen, men då dyker det upp frågor liksom, hur, vi har problem med det här och det här, och de här två skiften, vi och dem känsla, hur kan vi göra för att lösa det? Och då var jag typ 20, kunde jag ändå komma med som jag tyckte att, ja, men det här låter väl som en bra lösning som förslag. Och de bara, det där har vi nog aldrig gjort förut. Nej, jag tror inte det liksom.
Och då är det man ska vara som Pippi. Det här har jag aldrig gjort förut, så det klarar jag säkert bra.
Precis, men då tänkte jag inte så mycket på det. För det var liksom inget... Jag visste inte om det var bra eller inte. Det bara kändes som en bra idé. Och när jag kom in på den här kursen då och läste, så insåg jag att, men det var ju en bra idé. Och dessutom så fick jag verktyg utifrån de här all forskning som finns. Och bara... att förklara min egen omvärld och förstod helt plötsligt bara att, jaha, men det är därför den där avdelningen har problem med det där och det där och det där, för att det är för att chefen gör så och så, och hade personen gjort så här istället så hade man kunnat göra helt annorlunda. Och det var verkligen en sån bara, jag måste lära mig mer. Första ruschen. Och sen så, och då bestämde jag mig för att söka in till en utbildning som heter ledarskap och organisation, som man läser på halvtid distans.
Okay.
Och det fina med den är att alla jobbar heltid och pluggar vid sidan om.
Och dessutom, så alla är overachievers?
Oh yes. Och dessutom, då hade de i alla fall ett krav på att man ska ha jobbat heltid i minst 5 år innan man ens blir antagen. För att det ska bli väldigt verklighetsförankrade diskussioner i klasserna. Och det hade inte jag hunnit göra än. Men jag tjatade min i alla fall. Och... så
Kelsey Pris.
Nej, ja, vill jag något så försöker jag ju få det att hända. Och lyckas relativt ofta.
Ja. Men vad häftigt. Och när var det då?
Det här var 2009. Och eftersom den här utbildningen då skulle, alltså i och med att den går på halvfart, så tar ju den 6 år för att läsa en kandidat. Jämfört med 3 år
sedan. Så du pluggade 6 år?
Nej, jag hann ju inte riktigt göra det, för jag blev sjuk emellan. Men jag läste de första 4 åren. Och under tiden så blev jag antagen till en internutbildning på jobbet inom lean management. Jätteintressant och jättenyttigt. Men jag jobbade 10-12 timmar om dagen 6 dagar i veckan i ett halvår och slutade göra allting annat.
Ja, men alltså jag tänker när du säger så här, ja, då blir den utbildningen 6 år istället för 3. Så du ska alltså plugga och jobba heltid i 6 år. Alltså det hade ju inte krävts ett geni för att säga att du kommer nog att bränna ut dig.
Om jag kan uttrycka det så här, jag tror vi var 90 pers i klassen när vi började. Och hittills så vet jag om det är 6 eller 7 pers som har tagit examen.
Ja, det är inte jättebra success rate.
Nej, ja och nej. Alltså, det är bra för att studierna blir... För man gör alla tentor ute på organisationer och företag. Antingen sitt eget eller någon annanstans. Så det är extremt verklighetsbaserat. Så till skillnad från många andra ledarskapsutbildningar så har jag inte bara läst ledarskap. Utan jag har ju faktiskt gjort uppgifterna ute i verkligheten. Så att man får ju en grym kompetens bas att stå
absolut,
på.
Absolut, absolut. Men det känns väldigt som att det var väldigt tufft. Intensivt.
Och då är det många som är... Jag var ju en av de yngsta, liksom, by far. Så många har ju familj och chefsuppdrag redan.
Herregud.
Det är så imponerande, de som har klarat det. Och det tänker i och för sig också göra. Men den här intensiva jobbperioden gjorde att jag blev utmattad helt enkelt. Och då blev jag sjuk när jag precis... Jag hade bestämt mig för att jag måste göra något nytt. Jag behöver miljöombyte. Jag sökte in till journalistutbildningen på Lunds universitet.
För jag tänkte att det, nu ska vi slappna av lite.
Men du, det, alltså det är det som är det sjuka, att det var ju semester. Och det säger ju någonting om ens... Och det kommer jag ju aldrig att glömma den dagen jag... Ja, men rasade.
Mm.
För då hade jag gått de här två första skakiga veckorna på journalistutbildningen. Jag kommer ihåg det var måndag. Klockan var 16:30 på eftermiddagen. Och då hade jag gjort mina journalist... Liksom varit i plugget med föreläsning och förberett alla uppgifter. Jag hade gjort hemläxan.
Mm.
Jag hade jobbat mina timmar, för då gick jag ner i arbetstid. Så jag jobbade halvtid hemifrån.
Mm.
Och det var ju ett jobb som jag hade gjort i många år. Så det var liksom...
Ja.
Ryggmärgen. Och så hade jag städat hela lägenheten. Jag hade tränat. Och var en sån här... Jaha, och vad gör jag nu?
Och sen då?
Ja, men så. Då slappade jag väl den kvällen då. Bara ja. Verkligen så här... Åh,
ja.
Skönt.
Typ man har checkat av allting på listan.
Ja, tisdagen kom jag inte upp från köksgolvet.
Shit alltså.
Mm. Och de...
Det måste ju ha varit en chock.
Det var det. Fy fan. Det var panikångest dygnet runt. Just också för att det kom så... För mig, alltså min omgivning hade ju sett det här länge. Men för mig kom det extremt plötsligt.
Ja.
Och sen så blev det också en... Alltså jag är ju för envis för mitt eget bästa. Så att jag fortsatte ju att plugga. Och jobba i alla fall. För journalistutbildningen var ju typ bland det roligaste jag hade gjort. Och till saken hör också att jag var så sjuk att de misstänkte att jag hade en hjärntumör.
Mm.
Och då är det inte jättekul att bara ligga i soffan och vänta.
Nej.
På att se vad som händer.
Nej.
Så att, det var dåligt att jag fortsatte, men det var också det som höll mig uppe och igång. Och sen visste jag ju för sig, alltså första året journalistiken, det var ju bara ett tecken. Jag klarade av det med bravur, men jag mådde inte så bra.
Mm.
Och sen sista terminen, då hade jag fått praktik på tidningen Chef. Och det var ju, alltså, det är mina husgudar. Det var ju drömredaktionens drömredaktion.
Det var ju en ganska bra kombination.
Ja, det var ju precis där jag ville vara. Och då hamnade jag i någon sån här dum tankevurpa som man ofta gör. Liksom att bara, men jag har ju fått plats där. Då måste jag fullfölja uppdraget.
Mm.
Fast de hade ju inte bekymrat sig över det. Om jag hade kommit dit ett halvår senare eller så. Jag hade inte bekymrat dem. Men för mig blev det en sån här...
Ja, och då är det ju så här, precis. Och det är ju mitt framför dig där och då. Och att då tänka att ja, men jag tar det med ett halvår om det nu går då. Det är klart att jag förstår ju att man känner att man måste hoppa på en sån möjlighet.
Ja, det kändes i alla fall som att jag inte hade råd att tacka nej.
Mm.
Vilket jag förmodligen hade haft, men jag gjorde det ändå.
Ja.
Och sen var det då bara examensarbetet kvar och det var så här, man har 2 månader till, 1 månad till, jag kan inte ge upp nu. Och sen tog jag min journalist...
Och det här är med utmattning liksom.
Ja, precis.
Ja.
Tänk vad bra jag hade gjort ifrån mig om jag inte hade varit sjuk.
Eller hur?
Och sen då när vi tog examen, då gick det typ 3 dagar. Sen var jag heltidssjukskriven.
Mm.
Och sen sov jag 19 timmar om dygnet i 2 månader.
Mm. Det är rimligt.
Ja, eller inte.
Ja, men det är ju rimligt. Alltså, jag är ju förvånad att du överhuvudtaget tog dig igenom det. Liksom.
Mm.
För jag menar, jag har ju själv varit utmattad. Och så här, när jag kraschar, då kraschar jag. Då är det inte så här, nej men vänta, jag ska bara läsa färdigt en utbildning på 3 år.
Nej, 1,5.
Ja, okej.
Okay. Det...
Men liksom skitsamma, jag tar mig inte genom veckan.
Mm.
När man har liksom väl så här,
nej.
Kraschat.
Och det är väl en sån också, det borde ju inte jag heller ha gjort. Men jag bodde tvärs över gatan från skolan.
Mm.
Så att det var verkligen, jag kunde... Man vet, man blir anfådd och klär på sig.
Mm.
Och sen har jag badrummet på väg ut i hallen.
Mm.
Så att man klär på sig och sen stannar man i badrummet. Spyr för att man är så trött och utmattad. Och sen typ hasar sig över gatan till skolan. Hade det varit längre ifrån, eller om jag inte hade jobbat hemifrån, då hade det inte gått. Då hade jag tvingats säga nej liksom.
Jag hade nog känt någonstans där när du stannar och spyr på vägen att maybe I'm not feeling awesome.
Precis, men ja, det är ju nackdelen av att växa upp med bit ihop, fortsätt kämpa mentalitet liksom.
Ja. Nej, jag är en quitter.
Ja, jag är ju tyvärr inte det. Jag kan önska att jag var det mer. Det vore nyttigt för mig.
Ja, och jag har ju, det har jag ju lärt mig av erfarenhet, att det, man måste vara en quitter ibland för det att ens liv ska gå ihop liksom.
Precis. Det, jag tycker det är en mycket sundare inställning.
Man måste åtminstone lära sig prioritera vad som är värt att bita ihop för och vad som faktiskt man kan quitta.
Mm.
Så.
Ja, men och framförallt hur mycket man offrar på vägen.
Ja.
Alltså idag så kan jag ju verkligen bara säga, men lilla gumman, don't do this.
Ja, det är ju lite så jag känner när du sitter och berättar och jag bara, backa, stopp.
Jo, det är ju jag med. Det har ju verkligen förändrat mitt liv nu som nästan frisk.
Ja.
Då...
Men det här är, när var det här då?
Det här måste
då du sov 19 timmar liksom.
Jag försöker tänka när vi tog examen. Vi nästan säger skulle behöva, jag vet,
minnet kanske också tog lite stryk på det här.
Ja, men det måste ju ha varit 2000.
Ja, det är bra. Bra början.
13.
Ja, men så att det är liksom 5 år sedan.
Ja, men det blir, nej, det blir det inte. 4 år sedan.
Ja, men på ett ungefär. Men alltså,
ja, 4 år sedan måste det bli. Om jag och vi träffades på journalistutbildningen. Och det var 5 år sedan vi gjorde det. Och sen pluggade vi 1 år till. Så det blir 4 år
din
sedan.
Din fästman.
Fästman, ja.
Jag sitter och tittar på den här ringen som bara bländar mig hela vägen. Det här är ganska nyligen som ni förlovade er. Så att det, jag har inte sett ringen live.
Nej, precis.
Så att, ja, grattis igen. Men alltså, okej. Så att, och nu har du liksom drivit bossbloggen i, vadå, 2 år?
2 år i sommar.
Ja, så att jag menar, det är 4 år, så från liksom utmattning till blogg.
Ja, på 2 år. Det är också sjukt spännande. För ja, men, när jag började läsa ledarskap, men när jag gick den här första kursen, då var det ändå med tanken att men jag vill jobba som chef.
Mm.
För det kändes ju som nästa steg för en ambitiös karriärist liksom, som vill åstadkomma saker. Och sen när jag började plugga min ledarskapsutbildning, då insåg jag bara att holy shit, vad jobbigt det att vara chef. Och vad mycket det är som krävs och vilken konst det är.
Mm.
Och så här bara att nej, men jag är nog inte lämpad som
chef. Och vad mycket människor man måste hantera.
Ja, precis. Och det är väl inte det värsta, men snarare det att jag känner, för jag är väldigt direkt som person. Mm. Och framförallt när jag var yngre så föll jag lätt in i bitchfacket. Liksom, man kör sig ett race bara, och det är jätteeffektivt och saker händer, men inte så charmigt.
Nej, folk tycker att
och det är inte lite... så bra ledarstil, någon bra ledarstil. Så,
lite mer politik i ledarskap.
Ja, definitivt. Mm. Och lyhördhet.
Mm.
Och ödmjukhet.
Mm.
Men så då var jag så här, men jag vill jobba med organisationsutveckling på något sätt, kanske som managementkonsult. Och det var ju de tankarna jag hade. Men när jag kom till chef så såg jag ju exakt hur många ledarskapskonsulter och managementkonsulter det finns. Det är verkligen en bakom varenda gruskorn. Då var jag 28. Så jag möttes nästan jämt av den här. Jaha. Och hur ska du kunna utbilda chefer då?
Mm.
När du själv inte har varit det i 20 år.
Mm.
Och jag hade inget svar på det.
Mm.
Jag visste liksom inte vad jag... Jaha, men vad kan jag bidra med? Jag visste ju att det var ofta mig som chefer kom till. Både de jag jobbade i närheten av och folk runt omkring särt. Ja, men eftersom man har något problem så kan man säga hur ska jag göra nu? Och jag hjälpte dem med det. Men det var ju informellt och inofficiellt. Mm. Liksom.
Och du fick inte betalt för det?
Verkligen inte.
Nej.
Och jag tyckte det var ju roligt. Och jag var ju vad man kallar
förlåt att jag skrattar, men det är så här, det var ju roligt. Det här är ju liksom en väldigt stor del i våran bransch som säger, ja men du tycker det är kul, då kan du väl göra det gratis.
Ja, precis. Men nej, det här var ju inte, då hade jag ju inga ambitioner med att
Det var bara en rolig coincidence.
Precis, och jag hade ju mitt vanliga jobb och det här var ju mer ja, men i samtal med
såklart
folk. Liksom. Ja. Och, men så jag hade inget svar. Och då trodde jag också lite på det här att jaha, nej, men jag kan väl inte bidra med något då?
Mm.
Eller?
Ja.
Så tänkte jag att okej, men det näst bästa det är ändå att skriva om ledarskap. Så min plan efter att jag skulle ta min journalistexamen, det var att jag skulle fortsätta jobba som inköpare eller projektledare. Och så kunde jag frilansa med att skriva om ledarskap i olika format. Men jag blev sjukskriven, behövde ju sätta allt på paus liksom. Så, och det, men det tog ju 1,5 år ungefär. Då var jag inne i, när jag jobbar 75%, man börjar komma tillbaka. Man börjar kunna tänka igen, men vad ska jag göra nu?
Saker och ting börjar kännas roliga igen.
Precis. Mm. Och det var då som idén slog mig att istället för att frilansa om att skriva om ledarskap för andra, kanske jag skulle starta min egen plattform. Och jag har alltid läst bloggar. Alltså det skulle jag fråga dig. Vad hette den tjejen som drev? Men hon var pluggade till jurist.
Carolina Laspo.
Ja. Mm. Laspo, Eva von Sydow.
Jag älskar allt. Att jag plockade den på. Ja. Hon pluggade till jurist.
Och var först. Alltså ja. En av de första. Liksom.
Glamourprinsessan.
Just det.
Mm.
Alltså jag har läst bloggar jämt.
Mm.
Och alltid velat ha en. Men jag har inte vetat vad jag ska blogga om. Eller... Mm. Oh, livsstilsblogg känns inte som min grej. Och det var då jag insåg att... Men en ledarskapsblogg? Så började jag kolla runt. Och så insåg jag att det inte finns någon ledarskapsblogg. Mm. Alltså de få som fanns. Då är det typ ledarskapskonsulter som... De har en flik som heter blogg på sin sajt. Och så skriver de ett inlägg så där en gång i månaden.
Ja, och det blir liksom verkligen så här att... Det blir en företagsblogg snarare än en personlig blogg.
Precis.
Fast som har ett mer liksom professionellt ämne.
Mm. Ja, och det blir oftast mer krönikeform.
Ja.
Liksom. Mm. Det här och det här och det här tycker jag är viktigt. Mm. Behöver du hjälp, ring mig.
Ja, precis.
Och det är ju givetvis ingenting fel i det. Men det var inte den typen av blogg jag själv läste. Nej. Och visste att andra läser. Och samtidigt så vet jag också att det finns stora magasin som har försökt att driva bloggar och chefsbloggar. Men det går ju inte att blogga som chef. Idag kom Kalle in och sa så här och så här. Då gjorde jag det och det. Det gick bra, tror jag. Alltså, det funkar inte. Och det var då jag insåg att här, det är här jag kan göra något. Och... Det här kan bli min biljett in i ledarskapsbranschen.
Mm.
Och idag får jag nästan aldrig den frågan längre om hur jag ska kunna utbilda chefer. Det finns bara några enstaka personer som säger det. De har alla gemensamt att de är män.
Över 50.
Ja.
Typ.
Och anser sig vara väldigt auktoritära i dessa frågor.
Så charmigt! Älskar charmiga, auktoritära män över 50.
Som ska berätta. Det får de ju tjejerna vara. Och de kan absolut vara charmiga. Men de som ska skriva en på näsan med en sån här... Hur ska du kunna?
Ja.
Det första de gör dessutom. Ja. Inte så här, hej vad gör du?
Nej, precis.
Utan direkt bara, hur ska du? De bara, skit i det.
Vill du också leva din dröm att jobba som influencer? Vi på Influencers of Sweden hjälper dig att leva den drömmen. Vi är samlingsplatsen för bloggare, youtubers, instagrammare och andra kreatörer inom sociala medier. Och vi arbetar för att du ska kunna göra det du älskar, att inspirera människor. Influencers of Sweden är ett unikt nätverk för dig som är influencer. Och i ditt medlemskap så ingår bland annat inbjudningar till exklusiva seminarier och nätverksträffar, tillgång till vårt fantastiska medlemscommunity och en kvalitetsstämpel för dina kanaler. Som medlem i Influencers of Sweden blir du en viktig del av en organisation som finns till för att utbilda, inspirera och stärka social media influencers som yrkeskategori. Bli medlem på influencersofsweden.se. När du lyckas, lyckas vi.
Men hur kom du dit då? Alltså jag menar, visst, vem som helst kan ju liksom starta en blogg och bara, nu ska jag skriva om det här. Men jag menar, det betyder ju inte att man lyckas.
Nej.
Hur har du lyckats?
Vad glad jag blir, du säger så. Alltså, jag har ju lyckats. Men det har jag givetvis, annars hade jag inte suttit här.
Nej,
men...
och liksom bara det faktum att du säger sådär, nu får inte jag den frågan och nu jobbar du med det här och nu föreläser du om det här. Så jag menar, du har ju lyckats. Mm. Sen så finns det ju såklart steg kvar på trappan.
Gud ja, jag har bara börjat.
Precis.
Men till att börja med så var det bra att jag fortfarande var deltidssjukskriven. För att jag är en ivrig och otålig själ. Och när jag får en bra idé så ska ju det helst hända nu.
Mm.
På en gång, helst igår. Och nu kunde jag inte det.
Nej.
Och det var verkligen så nyttigt. För att då fick jag ändå sån här, okej. Jag får inte starta den här bloggen förrän jag är frisk nog att driva den liksom på fritiden och jobbar heltid. Och det ska kännas bra och balanserat. Så vad gör man då? Då lusläser man ju allt man kan om bloggar. Jag vågar inte tänka på hur många hundratals timmar jag har lagt på att läsa dem. Och analysera liksom, ja, men vad är det som gör en bra blogg? Varför pratar... vissa bloggare på ett visst sätt med sina följare medan andra gör det inte. Vissa har jättemycket bilder och andra inte. Och, bara liksom granska, analysera och hitta mitt koncept och vad jag vill göra. Och det tillsammans då med att ta fram själva konceptet. Vad ville jag att sajten skulle innehålla? Hur ville jag prata om ledarskap? Och vilka jag ville prata med. Hela den målgruppsanalysen. Så att ja, men både affärsplanen och bloggstrategin och varumärkesstrategin. Den var ju färdig.
Mm.
Och det tog 9 månader. Sen lanserade jag den.
Mm.
Och då sa det pang.
Det är ju väldigt bra att det tar fart på en gång.
Gud ja, det var ju sjukt peppigt alltså. Men, och det var ju så jag hamnade här med Influencers of Sweden. Ja. För det var ju Better Bloggers var ju en av källorna.
Hur kom du i kontakt med Better Bloggers?
Det måste ju ha varit att jag googlat mig fram.
SEO.
Ja, men typ, alltså jag visste inte vad SEO var.
Nej, men vi hade uppenbarligen gjort det.
Ja, men precis. Nej, men det var väl just de grejerna. Alltså att när jag googlade runt i men hur driver man bloggar, då hamnar man hos Better Bloggers.
Mm. Och du är föregångaren till Influencers of Sweden, ifall det är någon som inte har hängt med på det.
Och jag lyssnade ju på podden.
Mm.
Blogbusiness
hette den på den tiden.
Och det är också så här lite cool känsla idag då, för att ja, men 2 år sedan ish då. Ja. Men då lyssnade jag på den podden och bara, tänk en dag, då kanske jag kan vara med där. Och så sitter vi här idag.
Ja,
liksom.
Cirkeln är sluten.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Och men verkligen slukade allt jag kunde hitta.
Ja.
Och när ni la ut då att, eller när du la ut då, att det skulle bli BBCon. Då var det bara så här: shit, jag har ingen blogg. Men jag ska ju starta en. Jag måste åka.
Ja. BBCon var då vår första konferens.
Mm.
2015.
16. Måste det bli, för det är 2 år sedan.
Ja, det är sant.
Mm.
Mm, 16.
Så då kände jag inte en käft som bloggade.
Och sen när du kom hem efter den så gjorde du det.
Jättemånga kände jag plötsligt. Det var fruktansvärt kul. Jag kommer ihåg när jag gick till konferensen liksom, och bara så här, nästan lite panikångestkänsla. Så här, bara, vad håller jag på med? Vad gör jag?
Kanske var med min andra podd. Vad fan håller jag på med?
Om den frågan har man ställt sig 1 eller 2 gånger. Så det kan vi absolut ordna.
Härligt.
Och framförallt när det handlar om att man ska göra det ändå.
Ja. Man har ingen aning vad fan man håller på med. Men man bara blåser på och så tänker man att det löser sig.
Och det gör det ju. Oftast blir det dessutom skitbra på köpet.
Mm.
Och det var ju verkligen
ett sånt beslut. Precis, det här var ett sånt tillfälle.
Ja, jag kommer ihåg, jag pratade med min mamma. Så bara, du... För hon visste ju om att jag planerade det här med podden. Och bara, men du, fan, ska jag lägga de här pengarna på att köpa biljetter till en konferens till en bransch jag aldrig har gjort något inom eller känner någon inom, eller jag har ingen aning om vad det här är. Och hon bara, ja, det låter väl skitbra.
Jag älskar din mamma. Min mamma hade, hon hade bara nej, är du dum eller?
Jo, nej, hon är väldigt framåt med sånt. I gengäld var hon kanske inte så förstående för, alltså först när jag berättade om att men jag kanske ska starta blogg, så bara, jaha, vad är det då? Men sen är hon väldigt peppig i övrigt liksom, att ja, men testa, det kan ju bli bra. Sen så,
vad gjorde du sen då när du kom hem från BBCon?
Typ explodera av alla idéer och alla möten och bara, jag vill göra det här nu.
Ja.
Och så det var för att fortsätta planera inför releasen. Och i juli 2016, då var det dags.
Ja.
Och ja, sen har det bara rullat på.
Fast alltså, vadå, du kan ju inte bara hoppa över liksom bland scenen och sen rulla på. Vad hände då?
Nej, men det, ja, men allting flöt på precis som jag hade tänkt och som jag hade planerat. Min mål var ju att jag ville prata, men jag vill snacka ledarskap, karriär, affärsliv och också då, men det här med personlig utveckling, hälsa, utmattning, prestationsångest, att de ämnena också ska få plats. Och jag vill göra det med kvinnor, först och främst, eftersom vi behöver fler kvinnliga chefer. Och det här var liksom ett forum jag själv hade velat läsa som yngre karriärist, liksom. Att det finns någon som talar om för mig att ja, du kan bli chef.
Mm.
Du kan inte bara söka chefsjobbet, utan du kan vara dig själv när du får det. Och du är liksom, här har du kunskaper så att du kan klara det direkt.
Ja.
Och det är precis det som bossbloggen är. Och den är väldigt lik sig från hur den var när jag började.
Mm.
Det enda som är... För jag hade ju egentligen tänkt... Ja, men från början var jag inne på att jag skulle blogga typ... Jag har 4 olika typer av blogginlägg. Och för jag vill blanda de här...
Kategorier?
Nej, inte kategorier. Utan, alltså om man tittar på bloggosfären och den grafen, om man livsstilsbloggarna i ena änden som kör de här korta dagliga uppdateringarna. Och fackbloggarna i den andra som har sina faktaartiklar och kan publicera det 1, 2, 4 gånger i veckan. Och folk läser ändå. Men i den ändan, i min bransch, så finns ju redan chefstidningarna och magasinen. Så bara, den var ju redan tagen. Och då har jag bestämt mig för att jag ska ligga vid mitten. Jag ska ha lite livsstil och lite faktaartiklar. Eller 50-50. Och från början tänkte jag att då borde jag lägga upp det här 4 gånger om dagen. Eller hur?
Kul.
Jag vet.
Overachiever strikes again.
Gud, ja, definitivt. Och det insåg jag ju rätt snabbt. För jag vet inte om du kommer ihåg det, men vi träffades ju efter BBCon också. Och tog en fika.
Ja. Mm.
Och det var då du sa också bara No.
Hejda dig för
ja,
fan.
Ja men precis. Och jag hade ju dessutom på Bibicon också lite stångat den idén med dem jag träffade liksom, om hur frekvent jag skulle blogga. Och landat i att okej, nej, fyra gånger, det kommer ju inte att hålla liksom. Och sen så...
Fyra gånger i veckan är mycket mer rimlig.
Precis, och det var det du sa då.
Ja. Jag har inte ändå så mycket på svår.
Och så det tog jag till mig och tänkte, men visst, alltså, för det är också det är lätt att man bara, jag har inte gjort det här innan, jag har ingen aning om hur lång tid det tar eller hur krävande det är.
Nej, jag menar speciellt den typen av artiklar, fyra. Nej, fy fan, dum i huvudet. Förlåt, men det är så här insane.
Mm. Ja, nej, det hade inte funkat. Däremot har jag ju insett nu att två gånger om dagen hade varit klockrent. Alltså att ha ett mer personligt inlägg och ett lite mer faktainlägg.
Absolut, alltså när det gäller liksom
balansen.
Ja, visst. Men hade det varit den ultimata balansen för dig som fortfarande jobbade på heltid?
Precis, nej gud nej. Och det är det fortfarande inte. Jag har medvetet låtit bli att blogga så mycket. Men det började med att jag bloggade då fyra dagar i veckan, måndag till torsdag. Och sen insåg jag då att statistiken gick upp. Och sen under helgen så bara, så började jag med att jag bloggade på lördagar också för att liksom hålla det. Och det gjorde jag hela tiden egentligen, fram till dess att jag slutade min anställning och startade företaget. Då började jag blogga en gång om dagen.
Men alltså det här måste vi också prata om. Du har ju gjort en väldigt ovanlig företagsstart, så att säga, när det gäller bloggen. För du fick ju starta eget bidrag.
Oh yes.
För att liksom starta en blogg, more or less. Hur i hela friden? För det tror jag det är många som är så här, ja, så hade jag kunnat göra det så absolut. Men du hade ju också, du hade ju verkligen en strategi, du hade en plan, du hade en affärsplan. Mm. Vilket man ju absolut då måste ha ifall man ska kunna söka starta eget bidrag, kan inte prata. Mm.
Det hade ju gått, alltså jag drev ju bloggen och jobbade heltid i ett halvår. Sen så sa jag upp mig. Och då stod jag ju verkligen i valet och kvalet liksom. Ska jag söka nytt heltidsjobb? Ska jag söka deltidsjobb?
Och vad jobbade du med då?
Då jobbade jag som inköpare och projektledare fortfarande. Så det var mitt gamla jobb.
Mm.
Jag bestämde mig för att rehabiliteras tillbaka till det.
Jag fattar.
Eftersom det kunde jag ju innan och utan till liksom.
Mm.
Och sen fick jag nog. Det fick vara bra.
Mm.
Och då var ju frågan, men vad gör jag nu? Samtidigt så hade ju ändå bloggen vuxit så pass mycket. Den var ju inte så stor att den innebar några inkomster än. Men den hade vuxit så pass mycket att det var liksom värt att fortsätta jobba vidare med. Ja. Jag tror de tre första månaderna gick jag från 0 till 3 500 läsare. Mm. Och så sjönk det. Och så låg den på 2 000. Och det gjorde den i 7 månader. Verkligen så.
Och det här är också det jag säger hela tiden. Man måste ha tålamod. För att det tar tid. Alltså.
Mm. Nej, men, så den var ju inte stor nog för att vara liksom ett fulltidsjobb. Men det fanns ju någonting där.
Mm.
Och det jag gjorde var, när jag skulle till Arbetsförmedlingen, så hade jag affärsplan.
Mm.
Och jag hade fått höra via någon bekant att man kunde söka starta eget bidrag. Så jag kommer till Arbetsförmedlingen, ska skriva in mig. Och de blev helt lyriska över min kompetensprofil och ville typ att jag skulle börja jobba där. Men jag var liksom såhär, jag har en annan idé.
Ja, Arbetsförmedlingen känns så där.
Och började prata om. Och jag hann inte ens nämna hela min affärsidé. För att de tyckte så mycket om bloggen.
Mm.
Och det jag gjorde. Så jag vet inte hur applicerbar min resa är på någon annan. För jag hade tur och jag träffade handläggare som verkligen gillade det jag gjorde. Och såg ett potential i det.
Fast jag tror också att det här handlar väldigt mycket om Alltså just det faktum att du var förberedd. Du hade inte startat en liksom livstidsblogg och bara, nu ska jag skriva mina frukostar och så ska jag få starta eget bidrag på det. Utan du hade ju en väldigt tydlig businessplan.
Absolut.
På hur du skulle kunna få det här att växa. Mm. Du hade en tydlig målgrupp, du hade liksom, men du hade en tydlig business i åtanke. Mm.
Och plus att jag kunde ju visa att jag redan pratade med kundgruppen, ja, och målgruppen. Mm. Alltså jag hade redan en plattform och vi hade en dialog. Men så det och lite tur, för det är också, det är ju rätt stora krav på att bli, få starta ett bidrag.
Mm.
Du måste ju vara, jag tror det är över 25. Du får inte haft företaget tidigare.
Inte det företaget i alla fall.
Nej, precis. Och ja, men det var en hel radda och jag hade flyt och klickade in på alla liksom. och efter några månaders byråkrati och långsamma beslut och problematik, så fick jag det. Så för ett år sedan nu, 1 april förra året, så driver jag företag.
Och hur länge har man startat eget bidrag och hur mycket är det?
Ett halvår. Mm. Och det motsvarar ju liksom nivån av A-kassan.
Ja.
Så att det är ju inget man blir rik på.
Nej, men det är ändå liksom man kan trägla på. Liksom.
Gud, ja, absolut. Och det var jättevärdefullt.
Ja.
Framförallt då, i och med att jag startade på våren och ledarskapsbranschen är ju stendöd på sommaren.
Ja, de flesta branscherna är det tyvärr.
Ja, jo, det förstås. Men förutom bloggbranschen i och för sig. För att min blogg har alltid vuxit sjukt mycket på sommaren.
Ja, då är du ganska unik kan jag säga.
Jag vet inte om det är de som sitter och jobbar, sommarjobbar.
Jag vet inte, 17 alltså. För att jag tycker att det är ganska, generellt ganska dött. Mm. Eller liksom inte så här, det är inte stendött, men det går ju ner. Alltså trafiken går alltid ner.
Jag har alltid nästan dubblat min trafik.
Ja, men
nu har jag också hållit på 2 somrar.
Yippie-ka-yay. Heja dig. Alltså jag vet inte. Ja. Det är inte för mig.
Men där tänker jag också, det beror också på vilket tidsspann man har hållit på i och vilka mönster man har. Det är fortfarande för kort tid för att kunna se.
Mm.
Men det var starten. Jo, jag låg på 2000 läsare i månaden. Men det gjorde jag ju fortfarande där i typ juni för ett år sedan. Och sen fördubblades bloggen över sommaren. Och sen så landade den under hösten, början på vintern, på 3000 läsare. När jag checkar, man har en tillväxtfas och så går den ner lite. Och nu är den inne i en ny tillväxtfas. Och jag har ingen aning om var den landar. Mm. Eller så.
Men det viktiga är ju att man ser att det växer, liksom att det händer grejer. Liksom.
Gud, ja.
Så du har ju någonting, du har ju verkligen någonting på gång här. Men sen har du ju gjort nu saker på sidorna, för den här bloggen har ju inte bara liksom, det handlar inte bara om, alltså jag tänker att de här klassiska reklamsamarbeten och sådana saker, för det är ju inte det som är ditt mål egentligen.
Nope.
Utan vad är liksom din plan?
Oh, the grand master plan.
Ja, men precis. Eller åtminstone så här, vad tjänar du dina pengar från? Om du inte tjänar dem på reklamsamarbeten, vad tjänar du dem då? För jag tror att det är den inkomsten de flesta tänker när de tänker i blogg.
Ja, gud ja. Alltså, men jag tjänar lite pengar på bloggen.
Mm, jo, men det är inte din liksom.
Nej, och jag har valt att lägga upp min verksamhet i många ben. Mm. Liksom, från början. Och då små, mellan och stora.
Mm.
Men jag har ju då chefsrådgivning. Att jag coachar och rådger och stöttar chefer, eller blivande chefer för den delen, i antingen om det är en specifik situation som de har problem, eller att de behöver allmän karriärpepp. Så det är ett av dem.
Mm.
Och sen föreläsningar och utbildningar.
Mm.
Och bloggsamarbeten. Det är de tre primära just nu.
Mm. Men det är ju, och sen har du ju liksom större planer. Är det någonting du vill berätta eller vill du hålla på den?
Nej, vi kan berätta det. Det är jätteläskigt. Ja. Alltså det är så här, jag bävar alltid för att tala högt om det. För att det känns nästan här, tänk om det inte blir av.
Men, ja, men jag har precis pratat om att jag ska skaffa barn själv. Så att, kom igen.
Jo, men förhoppningen är ju att kunna skriva bok.
Mm.
Under det här året.
Mm. Shit alltså.
Mm.
Ja, det är en resa.
Coolt. Jag kan tänka mig det.
Mm.
Jag har förstått nu att jag har en lite skev bild av vilket jobb det är att skriva bok efter att ha följt dig och Alexandra Bylund. som bara så här, tjup, 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 tjup.
Ja, fast alltså min bok gick inte på 4 dagar. Alex skrev sin bok på 4 dagar. Och fick sen också förlagsmöte på en vecka. Hon skrev boken och fick förlagsmöte på typ 2 veckor. Mm. Jag skrev min bok på 3 månader. Men det är ändå liksom, det är också ganska precis. Snabbt. Men det är ju så, när man skriver en fackbok... alltså för er som inte vet om det, jag skrev en bok förra året som kom ut i januari som heter Yrke Influencer. Och jag hade ju alltid i huvudet liksom, eller jag kunde ju allting. Det handlade ju mycket om att skriva ner, strukturera upp och sådär. Och det var ju samma sak med Alexandras bok. Det är en helt annan sak om man skriver typ skönlitterärt till exempel. Mm, men jag menar, du har ju också, det här har du ju också i huvudet, det är ju
absolut.
Bara skriva.
Absolut, och det här är ju, det är min ledarskapsmodell jag kommer att kretsa kring. Mm. Så att den,
som
den
du, här som, har, som du har, nu tänker inte prata så mycket om för att du tänker ta någon form av patent på den.
Oh yes, men man kan inte vara märkesskyddad modell.
Nej,
så, det är
så
ju...
du måste bara vara först ut med den.
Precis, och då är bokform det mest naturliga.
Ja.
Mm. Så vi är jätte, alltså verkligen...
Jag håller tummarna så att de går
vägen.
Ja. Men det här, du har ju haft möten med förlag och du har på gång.
Jag hade ju möten med förlag innan jag skrev synopsiset.
Ja, men du vet. Man kan börja i den änden också. Det går också alldeles utmärkt.
Det här med att sälja skinnet innan björnen är skjuten, det är min grej.
Den var lite makaber.
Ja, men it's a matter of speech.
Ja, jo, absolut. Jag hade bara aldrig hört den förut. Så det var lite.
Men det var ju förvisso i entreprenörskretsarna som jag stötte på det. Ja. Första gången.
Det är lite, där är det lite.
Men det var ju också...
Skinna eller bli skinnad.
Men ja, så det är...
Men vi måste ju också prata lite grann om ditt engagemang i Inos.
Mm.
För att det här är ju också lite så här roligt att gå då från första Bibicon för 2 år sedan till att nu sitta som ordförande i föreningen.
Och det sistnämnda var väl kanske inte riktigt planerat.
Nej, det var det ju inte. Men du var ju ändå vice ordförande. Liksom. Du har ändå blivit, du är ju ett vice president som sen råkade hoppa upp på topppositionen.
Och det var väl en sån som jag tänkte... Alltså, men jag har alltid varit mer eller mindre engagerad i olika styrelser. Så jag är ju en fackmänniska.
Mm.
Så jag gillar konceptet med fackorganisationer.
Mm.
Och dessutom då... Men jag är engagerad som människa. Jag tycker om att...
You don't say.
Och jag har väldigt svårt för att låta bli.
Ja.
När det behövs liksom. Så att det kändes som en självklar grej. Att men okej, det behövs bidras. Mm. Liksom. Absolut kan jag hjälpa till med det. Sen var det ju... Ja, men då fick jag ju frågan där med vice ordförande. Så tänkte jag att okej, det här kanske jag inte hade räknat med. Men ja... Paulina är ju typ
Paulina Gunnardo blev ju då invald som ordförande.
Precis, och hon är ju
i höstas.
Precis.
Det här var i... Vi hade ju ett extra årsmöte i...
Oktober.
Så var det.
Och hon är ju fantastiskt asjäkla grym.
Mm.
Så det här kommer bli jättebra. Jag backar henne, jag sätter henne. Mm. Och så blev hon dålig då i sin graviditet.
Och efter typ... 2 veckor, alltså det var väldigt kort tid. Hon hann inte ens hugga tag i ordförandeskapet.
Nej, precis. Och då bara...
Hon var med på kickoffen och sen blev hon sjuk.
Ja.
Så då fick du hoppa in.
Ja, och det var lite... det var oväntat.
Ja. Hur har det varit då?
Det har varit extremt lärorikt. Det har varit också tufft, för jag tog ju upp mina ledarskapsstudier i höstas.
Mm.
Så att jag har levt i en verklighet där jag då arbetar ideellt som ledare, hands on.
Mm.
I mitt arbete med bloggen och mitt företag så gör jag inget annat än att analysera mig själv och andras ledarskap.
Ja.
Och i mina studier så har jag ju då under hösten och vintern analyserat hur jag arbetar i mitt företag.
Börjar du bli lite less på ledarskap nu eller?
Absolut inte.
Nej, men det är ju skönt. När det ändå maxas på det här nivån och du är fortfarande känner taggad.
Men vissa veckor i vintras, alltså det kändes som min hjärna växte varje vecka. fysiskt liksom, med träningsverk i huvudet för att okej, men om jag nu säger så där där och där och så här, hur påverkar det? Och just det, och skolarbetet, alltså det så det har varit på ett personligt plan har det varit tufft. Och också då att men jag är inte helt frisk från utmattningen. Så att många bollar att hålla i luften liksom, om man vill göra ett bra jobb.
Vilket du har gjort. Alltså det här måste jag bara, du vet, tell the people att alltså jag har ju ingen föreningserfarenhet. Så att när jag bestämde mig då för att Inos skulle bli en förening och ingenting annat, alltså när vi då gick över från Better Bloggers till att det skulle bli Influencers of Sweden, bestämde att det skulle bli en förening och inte ett AB eller sådär, just för att jag ville att alla skulle kunna ha möjlighet att påverka och alla skulle ha lika mycket att säga till om och sådär. Då var det såhär, okej, det ska bli en förening, det är det det ska bli, det är därför, för att det här liksom målet ska kunna nås. Men sen hade jag ju ingen jävla aning vad det var jag gav mig in i. Så att det har ju varit lite rörigt just på struktursidan. Och här när vi fick in då den här nya styrelsen i höstas, då är vi alltså 9 personer, ordinarie styrelse plus 3 suppleanter. Och då har ju liksom ni bara gått in och städat upp liksom. Det är som så här små så här städrobotar som bara plockar upp allting liksom. Det är det jag ser framför mig. Ja. Och där har ju du varit liksom en otroligt stark ledare. Och varit verkligen, men du vet, hållit ihop alla, kommunicerat jättebra med alla. Jag har liksom aldrig känt mig, jag har aldrig känt mig orolig för att skutan är på väg åt fel håll när du har suttit vid rodret. Och för mig är det personligen väldigt viktigt. Så att du har gjort ett jättebra jobb, det ska du bara veta.
Det värmer jättemycket att höra. Alltså, det är ju typ det bästa betyg man kan få som ledare liksom.
Ja.
Och det har ju varit, alltså det är ett sjukt nöje att se alla grymma människor som jobbar aktivt, alltså oavsett om det är styrelsen eller arbetsgrupper liksom. Det är bara wow. Jag bara myser.
Ja, och det är ju det man kan göra också när man har liksom när man har fått ordning där uppe i toppen, för det är väl just det här också att sen vi började med det här interna arbetet så har det inte hänt så mycket utåt.
Precis.
Utan då har det varit väldigt mycket så här bakom kulisserna arbete. Någonting som jag tror kanske har frustrerat vissa för att de har känt att de inte förstår vad som pågår och sådär. Men nu känner jag ju att nu är ju den här husstrukturen på plats.
Yep.
Så nu kan vi ju börja tapetsera och påta i trädgården och fluffa liksom runt omkring. Och det är det som kommer att synas liksom. Och det har jag ju, vi har dig väldigt mycket att tacka för det.
Tack, ja det är ju inte, nej, det är inte jag bara som du, har men, gjort jobbet liksom.
Nej, fast du har ju sett till att alla vet vad de ska göra när och hur, och att alla känner sig uppskattade och sedda. Och det är ju superviktigt.
Det blir extra viktigt när det är en ideell organisation.
Ja.
För det är också en av de största skillnaderna, tycker jag, med ledarskap i föreningsliv respektive näringsliv. För är du anställd, då har man har råd på ett helt annat sätt med att folk inte uppskattar allt som görs. Och man kan ryka ihop på ett annat sätt jämfört med en ideell förening där folk verkligen kan säga, ja men vet ni vad, det här är inte bra, hej då.
Precis, hej då, tjabba, vi ses.
Och så då blir det ställer större krav på att folk ska kunna känna sig just sedda och att man får gehör för det man gör och uppskattning och att det är kul framförallt.
Ja.
Så det har varit skitball. Sen har jag ibland då när man känner sig kluven mellan sina olika bollar och man nystartad företagare, bara det är ju en berg-dalbana i sig. Man bara vill ligga i fosterställning och gråta vissa dagar.
Been there, done that. Got the t-shirt. Så att, men det är ändå liksom, alltså varför tycker du att Inos är viktigt?
Därför att vi behöver en plattform och mötesplats för att snacka med varandra. Om det är någonting jag verkligen har blivit varse om sen jag gick in i styrelsen, så är det just, för alla lägger så himla mycket tid och energi och kärlek och hjärnvilja i sina företag, i sina verksamheter. Du har gjort det i Inos, andra gör det liksom i sitt dagliga arbete med sina sociala kanaler. Det är ett jäkligt socialt yrke på många vis, för att man måste hela tiden interagera och vara social. Men samtidigt så blir det också rätt ensamt. Och det slår mig på alla medlemsträffar som jag har varit på, på alla möten vi har haft. I början så tog ju våra avstämningsmöten, alltså vi har ju haft en timme varje vecka i princip. Och vi hann ju inte ens börja prata om det vi skulle de första veckorna. För att alla bara behövde liksom
ventilera.
Prata! Och sen när man har det forumet, så då vet man ju det. Då blir det en trygghet.
Ja.
Och det ser jag som Inos viktigaste funktion. Att vara den här plattformen där man kan få utbyta erfarenheter och snacka om, okej, jag har den här idén. Skulle man göra så här eller kan man göra så här?
Mm.
Eller allt ifrån hela prisdiskussionen till bara ha kollegor.
Mm.
Och dessutom tycker jag, som då fackperson, så är jag, vurmar jag för fackrörelsen. Att man har en organisation där våra intressen kan tas tillvara på olika sätt. Det är sjukt behövligt. För annars, men titta bara på journalistkåren. Hur utarmad den har blivit och hur det inte går att jobba som journalist idag. Och det är ju vad man ska säga, om jag sätter på mig de här kritiska glasögonen och kollar på branschen, så är ju det den största risken jag ser. Att influencers som yrkesgrupp, att den blir utarmad precis som journalistkåren har blivit. Att ersättningarna blir sämre och sämre och sämre och att det till slut inte går att få några jobb.
Mm.
Det vore ju så jäkla tragiskt.
Mm, verkligen.
Och då är det viktigt att vi pratar med varandra. Och står på oss i förhandlingar och liknande. Så att det inte,
att vi vet vårt värde.
Ja,
mm.
Så att det inte händer.
Och det här är ju, jag älskar att fortfarande, så här 2 år, ja, det är ju snart 4 år sedan jag startade Better Bloggers. Liksom. För när jag startade Better Bloggers, det var det med, det första och främsta syftet, det var att bloggare skulle prata med varandra om sitt jobb. Just för att det var en ensam bransch. Och just det här också, att man skulle veta sitt värde för att man skulle kunna ta betalt. Och de två grejerna, de sitter fortfarande i som liksom de viktigaste syftena för organisationen.
Mm.
Och det värmer mitt hjärta, att jag är så här, att jag såg ett verkligt problem, tog tag i det, och det är fortfarande det som är våra främsta, liksom, vårt främsta mål, vårt främsta syfte.
Det är vår hjärtefråga.
Exakt.
Det är, ja, tveklöst. Det är det vi, det är det vi gör.
Mm.
Och det är det vi ska göra.
Mm. Vi formar framtidens entreprenör.
Det gör vi också.
Och ledare.
Ja, absolut. Jo, men då, det brukar vara, alltså, men för jag hade ju inte tänkt att jag skulle jobba någonting med, alltså, varumärkesstrategi och sådana frågor. När jag startade företaget, då tänkte jag att okej, men det är ledarskap jag ska syssla med.
Ja.
När jag har gjort det här i x antal år, då kommer jag kanske kunna bli rådfrågad om hur gör man om man startar en blogg.
Mm.
Så när jag startade företaget så tänkte jag att mitt första inkomst, det skulle vara från bloggsamarbeten.
Mm.
Och allt annat, det skulle komma sen. Men då insåg jag eftersom det inte finns någon i ledarskapsbranschen som har gjort det jag gör, så vet ingen vad influencer marketing är.
Mm.
Så jag har ju fått utbilda
ja.
i hur man kan jobba med influencers. Och börja där. Och dessutom så var det typ, jag hann inte ens börja. Så kom det människor som bara, du, kan inte du lära mig hur man bloggar? Ja. Jag bara, okay. Jag har inte sålt på ett år, men självklart.
Absolut. Nej, men jag tror att det här är ju att du har, liksom, du har haft en helt annan entréväg än vad de flesta andra har.
Mm.
Och vi ska börja avsluta, men jag vill att du ger just de här 3 bästa tipsen. Hur ska man göra om man vill skapa ett framgångsrikt online-varumärke med då kanske till exempel blogg som
utgångspunkt.
Steg ett, ha en plan. Jag gillar att ha en plan. Tveklöst. För det är så mycket lättare. Jag menar, det är en karta.
Mm.
Så, och har du ingen karta, då kan man ju verkligen yra runt hur mycket som helst. Så det är steg ett. Och det
kräver förberedelse.
Ja, precis.
Men sen gör du ju allting enklare.
Och sen så behöver det ju, alltså visst, nu la jag 9 månader på att förbereda min bloggstart, men, och det behöver ju inte alla göra, det är ju väldigt lång tid, men det är ju det som har betalat av sig idag. Nästa tips, det är att, ja men, oh, det är så sliten klyscha, men att se behovet.
Ja, fast inte den här podden.
Och det är inte det. Okay, nej. För det är någon, alltså...
Där är bara sig själv den slitna klyschan.
Ah, ja, men nej, se behoven. Alltså, det finns ju givetvis en sanning att man ska vara i sig själv också.
Men det tycker jag är en självklarhet.
Mm, ja, faktiskt. Och, men vad är det... Men jag kan ju skriva om det... Jag skriver ju om det jag vill. Eftersom det är mitt nördområde. Men det gäller ju fortfarande att hålla sig relevant. Mm. Jag driver ju min blogg som en tidning. Och det innebär att jag vill att folk ska läsa den. Och då anpassa sig efter det. Och framförallt om vilka problem har man om man jobbar som chef idag till exempel. Eller om man vill bli chef. Tänka sig in i det och försöka svara på de frågorna. Tips nummer 3. Man ska välja... vad det är man vill göra och prioritera. Det är så himla lätt, och jag märker det hos mig själv också, som relativt nykläckt entreprenör, att man jobbar så himla brett. Och jag möter så många generalister. Det är bättre att försöka fokusera på sina kärnområden och bygga dem först. Och det är det jag har gjort nu, men jag har byggt bloggen som plattform och sedan då under tiden ta fram föreläsningsmaterial, ta fram sina koncept och vad det är man ska göra liksom, och göra en i taget. Liksom. Det tror jag är, det har i alla fall hjälpt mig. Typ. Jag har ju ändå tagit mig, först startade jag bloggen och sen så har jag nu börjat använda Instagram mer. Nästa steg är LinkedIn. Alltså, men jag trivs med att göra, jag gillar att göra hellre färre kanaler och göra det bra än att vara överallt.
Absolut.
Mm. Det är nog mina 3 tips.
Toppen.
Mm.
Tack snälla för att du var med,
Clara. Men tack för att jag fick vara med.
Du har precis hört ett avsnitt av We Are Influencers, en podcast från Influencers of Sweden. Glöm inte att gå in på iTunes och lämna ett omdöme eller ett betyg på podden om du tyckte om den. Det hjälper fler att hitta till podden. Så tack för det! Har du några frågor eller någon kommentar angående podcasten så är du välkommen att besöka vår Facebook-sida, Influencers of Sweden, eller hitta oss på Instagram eller Twitter. Där heter vi Influencers SE. Jag heter Linda Hörnfeldt. Tack så mycket för att du har lyssnat. Vi hörs nästa gång. Hej då!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.